Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för söndagen före alla helgons dag. Så skriver profeten Josua i det första kapitlet från den tionde versen. Josua befallde folkets tillsyningsmän och sa: gå igenom lägret och säg till folket: gör i ordning färdkost åt er. Ty om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Tänk om någon hade sagt till dig att du ska få någonting. Eller du ska få resa någonstans. Eller du ska bli någonting. Men så sker det inte. Det händer inte. Det kanske går månader och år. Tror du inte att man tänker att det kommer nog aldrig att hända? Och tänk då att någon plötsligt kommer och säger: nu kommer det att ske. Nu ska du ut på din resa. Nu ska du få vad som var lovat. Det är en liknande situation i dagens text. Gud hade genom sin profet Moses fört ut Israel ut ur Egyptens land. Det var en stor folkskara. Det var flera 100 000. Ja, det var väl ett par miljoner. Men de kommer liksom aldrig fram, verkar det som. De vandrar omkring i öknen i 40 dagar, i 40 år. I 40 år, fast man faktiskt kan gå ifrån Egypten till Israel på en vecka. Men det fanns en förklaring till varför det dröjde 40 år. Folket var rädda. De vågade inte gå in i det land som Gud hade lovat dem. Kanaan. För landet var ju bebott av de mäktiga kananéerna som var tränade i krig och som hade både hästar och spjut och stridsvapen. Men behövde man vara rädda? Egentligen. Anledningen till att man var rädda var att man inte litade på Gud. Själva landet hade man fått rapport om. Det var ett fantastiskt land. Det var ett mycket bättre alternativ åtminstone till Sina i öken. Spejarna hade rapporterat om hur bördigt och fruktsamt landet var. Hur stora skördar som det inbringade. Och Moses säger då till folket: men ni ville inte dra upp dit, utan trotsade Herrens, er Guds befallning. Ni knotade i era tält och sa: eftersom Herren hatar oss har han fört oss ut ur Egyptens land och gett oss i amoréernas hand för att förgöra oss. Vart ska vi ta vägen? Våra bröder har gjort oss förskräckta, för de säger: folket är större och resligare än vi. Städerna stora och befästa upp till himlen, upp mot himlen. Och dessutom såg vi anakiterna där. Det var alltså inte Guds fel att de fick vandra omkring i öknen i 40 år, utan det var för att de inte vågade lita på att Gud skulle skydda och bevara dem. Så vad kommer det sig att Josua, Mose efterträdare i dagens text, säger att nu är det dags? Om 3 dagar går vi över floden Jordan. Gör i ordning matsäck. Vad kommer det sig att de inte fortsätter att gnälla, utan faktiskt gör som han säger? 5 verser efter dagens text så läser vi: de svarade Josua: allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss ska vi gå. Ja, förklaringen är vad då? Jo, förklaringen är att det inte är samma folk som svarar. De flesta av de vuxna, de som var vuxna när Moses drog ut ur Egypten med Israels folk, de var döda 40 år senare. Det hade ju gått en generation. Till folket som klagade i öknen och inte vågade tro på Guds beskydd hade Moses sagt: era barn, som ni sa, skulle bli fiendens byte. Och era söner som idag varken förstår gott eller ont, de ska komma dit in. Och de ska ge landet och de ska ta det i besittning. 5 Mosebok 1 och vers 39. Så nej, folket hade inte lärt sig, utan det var ett nytt folk. Det var en ny generation som fick börja att lära sig att lita på Gud. Men det var ju naturligtvis, alltså rent mänskligt sett, inte lättare för dem. De skulle över floden Jordan utan att drunkna. De skulle inta och de skulle besegra städer i ett land som var fyllt av invånare. För det var ju så att Kanaan var ju inte tomt, utan det bodde ju folk där. Och har man bara sig själv, då är det en svår uppgift. Men Israels folk hade inte bara sig själv. Gud hade sagt till Josua: min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden Eufrat, över hela hetiternas land och till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så ska jag vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Du och jag, vi har mycket framför oss under vår ökenvandring i denna mörka värld. Vandrar vi som om allt hänger på oss och vår förmåga, våra krafter, ja, då kan vi ju frestas och tänka som israeliterna. 4 Mosebok 11, vers 5. Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och förintet i Egypten, och gurkorna och melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna. Slut på citat. Egypten representerar för oss, symboliserar för de kristna synden och otron, världen och världens människor. Mannat är vad Gud ger oss ifrån himlen. Och vad ger han oss? Oss ger han evangelium i ord och sakrament, vår andliga mat. Är du och jag inte nöjda med att bespisas av Guds nåds evangelium? Genom vår bibelläsning, genom predikan, genom altarets sakrament, utan är mer upptagna av världsliga ting, av aktiviteter och av nöjen och tidsfördriv. Hör vi till Moses generationen eller hör vi till det folk som omedelbart när Josua ger sina instruktioner svarar, vadå? Vad svarade han? Eller vad svarade folket under Josua? Vart du än sänder oss ska vi gå. Josua kapitel 1, vers 16. Säger man så, då litar man på Gud. Vad är det som vi troende i det nya förbundet ska lita på? Vad är det vi ska lita på för någonting? Vi ska lita på att Jesus Kristus, Guds enfödde son, har sonat våra synder inför Gud. att han med sitt eget blod på korset har köpt oss fria ifrån synden och skulden. Att han gett oss förlåtelse och fullkomlig rättfärdighet inför Gud. Att vi har frid med Gud genom Jesus Kristus. Det är vad vi ska lita på. Det ska vi tro på. Och när vi gör det, då talar vi inte om evangelium i ord och sakrament, om gudstjänsten, om psalmerna, om bönerna, med orden som israeliterna hade. Vad de sa? Här finns inget att se utom detta manna. Då säger vi istället med psalmisten. Psalm 119, vers 72. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Att vara med församlingen på dess gudstjänster, det blir viktigt för din själ, för den själ som inte har tänkt att stanna i Egypten eller öknen utan att sikta på det förlovade landet. Mose och Josua talar inte till individer utan till folket, till församlingen. Och på denna vandring så vandrar i första ledet prästerna och leviterna, och man bär förbundsarken med sig, tabernaklet, förbundstältet, Guds ark. Det är lådan med Moses stentavlor som representerade Guds närvaro, att Gud är nära. Och Gud har också i det nya förbundet i vår tid lovat sin närvaro. Jesus hade sagt att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Han säger inte var och en, utan han säger där två eller tre är församlade, där är jag mitt ibland dem. Alltså där Guds folk samlas, där har Kristus lovat sin närvaro. Ja, han är också verkligt närvarande i, med och under bröd och vin i Herrens heliga nattvard, i altarets sakrament. För vad säger skriften, första Korintierbrevet kapitel 10, vers 16? Välsignelsens bägare som vi välsignar, är det inte en gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte en gemenskap med Kristi kropp? Här räcker han oss i altarets sakrament, under bröd och vin, sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse. Han är med oss. Han är tillsammans med oss. Och precis som han gav Israel präster och leviter att leda folket, så ger Gud sin kyrka och sin församling i nya förbundet herdar och lärare. Och om dessa säger skriften, lyd era ledare och rättar efter dem, till de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Hebreerbrevet 13, vers 17. Och en dag så kommer också du och jag till Jordans mörka, hotfulla vågor. Stranden. En dag kommer vår sista resa in i det förlovade landet över den mörka floden. Josua säger idag till Israels folks tillsyningsmän: gå igenom lägret och säg till folket, gör i ordning färdkost åt er. Ty om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Vers 11. Är du och jag förberedda på vår sista vandring? Vår sista resa över dödens flod? Är vi förberedda på att dö? Är vi redo om hjärtat skulle sluta slå i natt? Har vi allting klart om vi skulle stå ansikte mot ansikte med vår skapare? Är vi beredda att gå över floden? Det är frågor som man bör ställa sig. Förr i lutherska kretsar, då höll man dessa frågor aktuella. I lutherska gamla bönböcker så fanns en daglig bön om en salig död. Alltså att man somnade in saligt, inte tvivlande utan i tro. I förklaringen till den sjunde bönen i Fader vår, fräls oss ifrån ondo, så förklarar Luther i lilla katekesen. Vi ber i denna bön som en sammanfattning att vår Fader i himlen skall frälsa oss från allt ont i kropp och själ, och att han, när vår sista stund kommer, skall ge oss ett saligt slut på detta livet och hämta oss från denna jämmerdal till sig i himmelen för sin nåds skull. Idag, i vårt samhälle, så talar man inte om att förbereda sig för mötet med Gud. Men det är viktigt. Och Josua är väldigt konkret inför vandringen till den andra sidan på Jordan och in i det nya landet. Gör i ordning färd, kost åt er, ty om 3 dagar ska ni gå över Jordan för att komma in och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning. Alltså, gör i ordning matsäck. Nu är det dags. Och ett sätt att förbereda sig inför den sista vandringen, det är att göra ordning färdig kost. Hur gör vi i ordning färdig kost? Skriften säger, Kolosserbrevet kapitel 3, vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i er hjärtan. Alltså, låt Kristi ord rikligt bo hos er. Det är att göra, ha en färdkost. Är evangeliet levande i ditt och mitt hjärta så att vi litar på det? Eller har vi glömt det? Så att vi har skapat någon andlig och privat religion. Vad tror vi på? Man kan packa sin färdkost genom att leva nära evangelium i ord och sakrament. Genom att läsa sin bibel och leva med församlingen på dess gudstjänster. Man kan också vara väldigt konkret så att man packar sitt matpaket. Kanske för sig själv. Kanske för andra. Det kan ju vara så att man hamnar vid en väns dödsbädd. En vän till oss kanske ska, det kanske är tid för honom eller henne att gå den sista vandringen över floden. Då kanske det är bra att ha med sig lite färdkost åt honom eller henne på den sista vandringen. Då kan vi hjälpa honom att packa matsäck. Hur gör man det? Ja, man kan ju ta med sig några bibelord. En vän är på väg att gå över till den andra sidan. Låt oss ta med oss färdkost, bibelord, bibelversar. Vi kan lära dem utantill. Vi kan skriva ner dem. Några exempel. 1 Johannes 4:9. Tänk att få läsa detta för en människa som ska förbereda sig för den sista resan. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. 1 Johannes 2:2. Han är försoningen för våra synder, inte bara för våra utan också för hela världens. Första Johannes 4:10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Ja, tänk för den här vandraren att ha den färdkosten med sig när hjärtat tvivlar, att kunna gripa tag i detta bibelord, till exempel att Kristus dog i vårt ställe. Att han kan säga till sin själ, Kristus dog i mitt ställe. Då har han fått färdkost för den sista resan. Josua, han visste när det skulle ske. Om 3 dagar skulle de vandra in i det nya landet över Jordan. Vi vet inte när vår sista stund kommer. Och därför behöver vi alltid vara redo. Om vi inte dör kroppsligen, så kan ändå den sista stunden komma, då den yttersta dagen infaller. Dagen då Jesus Kristus kommer tillbaka för att döma levande och döda. Kristus själv säger, var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag Herren kommer. Jag vill återigen varna för en obiblisk individualism. Ja, vi lämnar ofta detta livet, inte i grupp, alltså flera på en gång, utan var och en för sig. Men vi ska ändå som kristna stå tillsammans med Guds folk i vår vandring. Och på den andra sidan, på den andra stranden, så hälsar dem som har gått före oss välkomna in i det nya landet. Det var inte så att Josua utmanade var och en enskilt, att var och en skulle dyka ner i plurret och själv simma över Jordan. Så var det inte. Utan hur gick det till? 3 dagar gick. De levitiska prästerna skulle gå före och bära förbundsalken och folket efter. Vi läser. Nu ska jag citera från Josua kapitel 3, vers 1. Josua säger till Israel: se, hela jordens herres förbundsark drar nu framför er över Jordan. Välj ut 12 män ur Israels stammar, en från varje stam. Så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens herres ark, står stilla med sina fötter i Jordans vatten, skall Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en hög vall. Folket bröt upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar, då stannade det vatten som kom uppifrån och blev stående som en hög valv, som en hög vall långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan. Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Röda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan, och hela Israel gick över på torr mark till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan. Jag har medvetet talat om vandringen över Jordan som en vandring genom flodens mörka vatten. Varför? För att anknyta till folks föreställningar om den sista resan. Man tänker sig ofta, folk i allmänhet tänker sig ofta den sista resan som någonting mörkt och någonting ovisst. Men så är det alltså inte. Jag ska snart visa vad Nya testamentet säger. Men observera att Israel går över Jordan torrskodda. de går på torrmark. Hedningarna, de icke-troende, de tänker sig döden som att ta sig över dödens flod, antingen vadandes eller åkandes i färjekarens båt, i karons båt över flodens Styx. Ni har hört det där begreppet från grekisk religion, det finns även i nordisk religion. Att dödens flod är mörka och man åker i en båt med färjekaren. Och så ska man helst ha med sig lite pengar att muta färjekaren med i gamla tider så la man ett silvermynt på den dödes mun, kallades för karons obol. För att han skulle ha med sig en liten peng och muta karon med på den här läskiga resan. Men för Guds sanna barn så är döden ingen oviss färd över en mörk flod. Vi går torrskodda över Jordan. Döden är enligt skriften för dem som lever i Kristus ingenting ovisst och ingenting osäkert. Hur vet vi det? Jo, för att förbundsarken går före oss. Vad innebär det? Att förbundsarken går före oss. Skriften säger, Hebreerbrevet 9, vers 12. Kristus gick en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Vi behöver inte muta Gud. Kristus har betalat platsen för oss i himlen med sitt eget blod på korset. Skriften säger, Hebreerbrevet 10, vers 18. Där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Det är till och med så för Guds barn att det eviga livet, det är inte någonting som vi får först efter döden. Den som tror på Kristus har evigt liv. Kristus säger, Johannes evangelium kapitel 5, vers 24. Amen, amen säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Jesus säger, den som tror har evigt liv. Johannes 6, vers 47. Johannes skriver, detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Första Johannes 17 och 3. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Första Johannes 5 och 11. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Första Johannes 5, vers 13. när vi litar på att Kristus Jesus, Guds son, på korset har sonat våra synder och försonat oss med Gud, så behöver vi inte vara rädda för döden. Utan kan vara glada när vi tänker på den sista vandringen över Jordan. För vi går torrskodda över. Arken Kristus står redan på andra sidan. Tänk, ett så förtröstansfullt budskap som vi har till vår oroliga omvärld. Du och jag, vi får berätta om att Jesus Kristus frälsar var och en som tror. Och att vi genom honom kan vara fullkomligt trygga inför död och helvete, skuld och dom. I Kristus Jesus finns syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet. Det finns en milsvid skillnad mellan den hedniska Karon, floden Styx, och vår himmelsfärd. Det går inte att jämföra. Vi tänker på till exempel hur skriften beskriver Lazarus död. Hur gick det till? Var det något diffust? Var det någon mörk flod och någon vandring? Vad står det? Det står om Lazarus att han dog och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Och så får du och jag tänka om vår död. När vi lever i tron på Jesus Kristus, då är det en glädje, det är en trygghet. Vi går torrskodda över Jordan. Ja, den tryggheten äger vi genom tron på Jesus Kristus, som har gått före och öppnat vägen för oss till Guds himmel med sitt heliga och dyra blod. Och då vandrar vi tillsammans med Guds folk på vägen mot Jordan och det förlovade landet. Vi lever nära evangelium i ord och sakrament i Guds församling. Det är vår färdkost. Amen. Låt oss bedja.